إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Vi tänkte idag läsa några utvalda hadither från en bok som heter Targhib wa Tarhib, Sahih Targhib wa Tarhib, som Sheikh Albani har skrivit. Vi tänkte läsa från kapitlet om kärlek, att älska för Allahs skull. Targhib fil hubbu fillahi ta'ala, uppmuntran i att älska för Allahs skull, och faran i att tycka om onda människor, folket av innovation, och att en person kommer vara med den han älskar i nästa liv. Och det här är ett viktigt kapitel. Och det här är en grund i islam, att en muslim ska älska Allah mer än allt. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّنِ اللَّهِ. Allah säger, de som tror, deras kärlek är starkast till Allah. Till skillnad från folket av kyrk, de älskar deras statyer och avgudar mer än Allah eller som Allah. Och det här är förbjudet. Utan en muslim älskar Allah mer än allt. Och älskar för Allahs skull. Älskar hans profet alaihissalatu wassalam. Älskar muslimerna och sahaba och så vidare. Och en muslim hatar också för Allahs skull. För om du har förstått att du måste tro på Allah, var nöjd med Allah, var nöjd med islam och var nöjd med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, då innebär det att du älskar det och dem som Allah älskar. Och du hatar det och dem som Allah hatar. Eller hur? Allah ogillar vissa människor och vissa saker. Då måste vi också ogilla dem, om vi verkligen är sanna i vår kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att älska en muslim på grund av hans religion, inte på grund av världsliga saker, inte för att han är rik eller har status eller ser bra ut eller någonting, nej. Man älskar en person på grund av hans religion. Ju bättre en muslim han är, ju mer ska du älska honom för Allahs skull. Om du gör det här, så går det en väg till paradiset. Att älska muslimer är en väg till paradiset. Som Abu Huraira radiallahu anhu berättar, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulu al-janna hatta tu'minu." Vid honom i vars hand min själ vilar, så kommer ni inte att gå in i paradiset tills det att ni tror. Och ni kommer inte att tro tills det att ni tycker om varandra eller älskar varandra. Ska jag inte berätta någonting som får er att älska varandra? Sahaba sa: "Jo, ya Rasulullah." Han sa: att sprida salam bland er. Alltså hälsa på varandra. Om du ser en muslim på gatan, säger du assalamu alaikum. Även om du inte känner personen. Det här kommer få personen att tycka om det. Och det här leder till iman, till tro. Och tron leder till paradiset. Så att älska muslimer är en väg till paradiset. Kom ihåg det. Och den första hadithen som författaren nämner är hadith Anas radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: den som besitter tre egenskaper kommer att känna sötman av iman. Den som besitter tre egenskaper kommer att känna sötman av iman. Att han älskar Allah och hans profet mer än allting annat. 1. Nummer 2. Att han älskar en person, en muslim, bara för Allahs skull. 3. Att han hatar att återfalla till kufr, till otro, efter det att Allah har räddat honom, lika mycket som han hatar att kastas i en eld. Och den hadith finns i muslim. Den som uppfyller de här tre kriterierna kommer att få smaka sötman av iman, av tro. Vad betyder sötman av iman? Genom du kommer njuta av din islam, din iman. Du kommer fröjdas. Som vi har talat om tidigare, att Du kommer ha som ett paradis inom dig. Du kommer känna den riktiga sötman av det här livet. Du kommer att älska att dyrka Allah. Du kommer inte känna den här att det är svårt och tungt och jobbigt att göra salah och sånt. Utan du kommer, allt kommer att bli lätt för dig. Om du får den här sötman i din tro. Så vad är de här tre egenskaperna? Jo, att älska Allah och hans profet mer än allting. Och självklart älskar man ju Allah mest av allt. Och sen så älskar man profeten sallallahu alaihi wasallam. För han är den mest älskade människan hos Allah. Och om det inte vore för honom så skulle vi vara i mörkret. Han kom och offrade allt han hade för att ge oss denna religion och sprida denna religion med Allahs vilja. Så vi måste älska profeten alaihi wasallam, som han sa att ni kommer inte vara riktigt troende förrän ni älskar mig mer än era barn, era föräldrar och er själva. En muslim ska älska profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam mer än alla andra människor. Och det här betyder också att man ger företräde till Allah och hans profet sallallahu alaihi wasallam. Om du står inför ett val att till exempel arbeta på ett ställe som är haram, ja, då har du valet. Välja det som Allah har gjort tillåtet eller det Allah har förbjudit. Så din kärlek måste göra att du lämnar det här jobbet, till exempel. Och så vidare. Det finns många exempel. Och att du älskar en person bara för Allahs skull. Inte för världsliga saker, pengar, status, makt. Utan bara för Allahs skull. Och tyvärr, många människor idag söker vänner bara på grund av vinst. Världsliga saker. Eller hur? Har jag någonting att tjäna på den här personen, då är han min kompis. Är han fattig, har han ingenting, är han låg i samhället, varför ska jag vara vän med honom för? Varför ska jag umgås med honom för? Och så vidare. Och det här är fel. Då har man inte dömt saker som man ska göra, utan man dömer folk efter deras religion, inte efter deras ekonomi och status och utseende. Och den tredje är att en person hatar att återfalla till kuffer. Och det här kan ju vara profeten alaihi salam tilltalade här sahaba. Och de flesta av sahaba hade ju levt i kuffer, otro. Och sen blev de räddade från Allah och togs in till islam. Så här tilltalade han sahaba och sa att de hatar att återfalla till kuffer efter det att Allah har räddat dem, lika mycket som de hatar att kastas i en eld. Och en annan hadith som skulle föredra att kastas i en stor eld framför, eller istället för att göra kyrk, att dyrka någonting annat än Allah. Och det är så här en riktig muslim ska vara. Att han säljer inte sin religion för någonting. Han ger inte upp religionen för någonting. Om man har känt suttman av iman så kommer han aldrig att lämna den. Vad det än må vara. Och det här finns det exempel på i världen. Där folk tvingas. Man säger lämna religionen eller så kommer jag döda dig. Bli kristen eller så kommer jag döda dig. Och de som har riktigt stark tro, de säger varsågod och döda mig. Jag ska aldrig lämna religionen. Eller hur? Och det finns ju många exempel på detta. Fast det finns ju också undantag där man får ljuga och säga att okej, jag accepterar bara för att rädda livet. Så länge man inte tror på det som man säger. Men man står inför valet. Att stå fast vid sanningen och dödas. Eller att ljuga och överleva. Tajib. Men en riktig muslim ger inte upp religionen för någonting. Utan skulle hellre kastas i elden än att lämna den här religionen. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Sen nämner författaren hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Två hadither som har nästan samma betydelse. Den första är att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: Allah ta'ala, den högsta, kommer att säga på domedagen: vart är de som älskade varandra för min skull? Idag kommer jag att skugga dem under min skugga. Denna dag då det inte finns någon annan skugga än min. Och denna hadith finns i Muslim. Och en liknande hadith som är känd, som finns i Bukhari och i Muslim, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: det finns 7 sorters människor som kommer att skuggas under Allahs skugga på domedagen. Yani då det inte finns någon annan skugga än Allahs skugga. Den rättvise ledaren. En ungdom som växer upp i lydnad till Allah, eller i dyrkan av Allah, till Allah. Och en person, en man vars hjärta är fäst vid moskén. Och två personer som älskar varandra för Allahs skull, de möts för hans skull, eller enas för hans skull, och de skiljs åt för Allahs skull. Och en person som blev kallad eller inbjuden av en vacker kvinna med status till att göra haram, och han sa nej, jag fruktar Allah. Och en person som skänkte pengar till fattiga, och han dolde den så mycket att hans vänstra hand inte visste hur mycket hans högra hand hade gett. Och en person som mindes Allah i hemlighet, eller när han var själv, och hans ögon fylldes med tårar. Och denna hadith finns då i Bukhari och i Muslim. Och här nämner först profeten sallallahu alaihi wasallam att det finns folk som kommer att få Allahs skugga på domedagen. Och det här är viktigt. På domedagen byts den här jorden ut mot en annan jord. Den blir platt. Det finns ingenstans att fly. Det finns inga dalar, det finns inga berg, det finns inga träd, det finns inga hus. Det finns inget skydd. Och solen kommer nära, som profeten a.s. har sagt. Solen kommer nära. Och folk står i sitt svett. Och domedagen är 50 000 år lång. Så folk kommer vara väldigt rädda och törstiga. Men det finns de som Allah kommer att ära genom att låta dem stå under skuggan av hans tron. Och det är det som menas med hadithen. De kommer skuggas under Allahs tron. Och resten av folk kommer att stå under solen, nära, och brännas och dränkas i sitt svett nästan. Vilka är de här människorna som får Allahs skugga? De är flera stycken. Men i den här hadithen så nämnde profeten al-Islam 7 stycken. Men det finns mer än så. Och vilka är de här 7? Den första är en rättvis ledare. En rättvis makthavare. Imamun Adil. Och Ibn Hajar al-Asqalani, han säger i förklaringen på hadithen att hadithen tilltalar män. Rijal. Män omfattar också kvinnor. Förutom i de saker som är specifika för män. Som till exempel, han säger al-imamat al-udma, att man styr, alltså att man har makt över folket, att vara makthavare. Det här är ingenting som omfattar kvinnan, för kvinnor styr inte över folket, utan det är män som styr över folket. Som profeten Muhammed a.s. han sa, att ett folk som tar en kvinna till ledare kommer aldrig att få framgång. Men han säger att kvinnan faller in under detta med ledarskap i andra aspekter. Som till exempel att hon är ledare över hennes barn i hennes hem. Att hon är rättvis mot barnen. Hon faller in under detta. Och andra aspekter också. Taib. Och en annan sak som är unik för mannen är det här med personen vars hjärta är fäst vid moskén. För vad gäller kvinnan är det bättre att hon ber hemma. Taib. Och vi kommer. Men resten av egenskaper gäller också kvinnor. Taib. Så den första är en rättvis ledare. Och profeten al-Islam började här med en rättvis ledare. För att yani dess dygd är större än allting annat. Nyttan är större än allting annat som nämns i hadithen. Om ledaren är rättvis och bra, då blir resten av samhället bra. Eller hur? Yani för det mesta, han har mycket stor inflytande och inverkan på samhället. Och kan tvinga på folk det som är bra och förbjuda folk från det som är dåligt. Och han sa här en rättvis ledare. Och vad är en rättvis ledare? Det är en muslim som styr med Koranen och Sunna. Som styr med sharia. Idag ser vi folk som går ut och skriker rättvisa och demokrati på gatan. Men de vill inte ha sharia. Så de vill byta ut förtryckande ledare mot ett annat förtryck. För allting som inte styrs med sharia är förtryck. Allt styre som inte baseras på sharia är förtryck. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah säger, de som inte styr med Allahs lag, de är förtryckare. Förtrycket kan vara av olika grader. Men det spelar ingen roll om du tar bort den här tjuven och kriminella makthavaren och sätter en annan som inte har sharia, så har du bara bytt ut ett förtryck mot ett annat förtryck. Så den enda rättvisan som finns, det är sharia. Kom ihåg det. Och självklart, sharia är Allahs lag. Som Allah har bestämt ska gälla till mänskligheten fram till domedagen. Så hur kan en människa komma med en bättre lag än Allahs lag? Ja? Kan en människa göra bättre lag än skaparens lag? Det går inte. Och ingen kan säga någonting så fult och så grovt att vi människor vet bättre än Allah. Eller hur? Den som säger så är inte muslim. Så en rättvis ledare och en ungdom som växte upp i att dyrka Allah. Det är någonting svårt ibland. Ungdomar är starka och dras åt höger och vänster och vill prova på saker och ting. Men den som är stark i sin ungdom och håller sig till religionen, gör sina salah, inte faller in i haram, fasta ramadan och så vidare. Han har denna stora belöning av Allah på domedagen, att han får vara under Allahs tron. Och det här bevisar också att vi måste uppfostra våra barn genom att lära dem vad som är rätt och fel, så att de ska kunna följa religionen. Det är också vårt ansvar att ta hand om våra barn. Och en man vars hjärta är fäst vid moskén. Han älskar moskén. När han går ifrån moskén längtar han tillbaka. Han gör sina salah i moskén. Och två personer som älskar varandra för Allahs skull. De möts för hans skull eller samlas för hans skull. Och skiljs åt för Allahs skull. Och Ibn Uthaymin, han säger, vad som menas är att de dör. Yani det som skiljer dem åt är döden. Annars är deras hjärtan yani, ihop hela livet kan man säga. Även om de skulle vara långt ifrån varandra så älskar de varandra. Och det som skiljer dem åt är döden. Och sen en person som blev kallad av en vacker kvinna med status. Yani till att göra zina. Att göra otukt. Och han sa nej, jag fruktar Allah. Yani han hade det här, vad kan man säga? Det som drar människan till haram. Att kvinnan var vacker och hade status. Och vill göra al-fahisha. Men han var stark och stod emot. Och han sa nej, jag fruktar Allah. Och samma sak gäller här kvinnan, säger ulema. Om en vacker man kommer till en kvinna och säger, följ med mig, vi ska göra sig och så. Och hon säger nej, jag fruktar Allah. Då faller hon också in under denna hadith. Och sen en person som skänker sadaqa. Som vi har talat om tidigare. Han räknar inte, han bryr sig inte. Han bara skänker, fisa bilillah. Så mycket att hans andra hand inte ens vet om hur mycket han har gett. Och en person som tänker på Allah i ensamhet. Och hans ögon fylls med tårar. I kärlek till Allah. I hopp om vad som finns hos Allah. I fruktan för Allah subhanahu wa ta'ala. Jag kan sitta här. Och det här betyder al-muraqaba. Att man är ständigt vet att Allah ta'ala övervakar oss. Han ser oss. Han vet vad vi gör. Så mashallah. Dessa sju sorters människor kommer att vara under Allahs skugga på domedagen. Sen berättar författaren en hadith från Anas ibn Malik att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att det finns inte två personer som älskar varandra för Allahs skull förutom att den som Allah älskar mest är den som har starkast kärlek till sin bror. Yani två muslimer älskar varandra. Okej? Vem är den mest älskade av dessa två hos Allah? Den som älskar sin bror mer än den andra. Förstår ni? Så ju starkare kärlek man har till sina bröder, ju starkare kärlek får man av sin skapare. Ja. Författaren nämner också den vackra hadithen om en man. Hadith Abi Huraira. Där profeten alaihi salam, han sa det fanns en man som gick för att besöka sin broder i en annan stad. Så Allah skickade en ängel som stod och väntade vid vägen. Och såg ut som en människa, den här ängeln. Och när mannen gick förbi ängeln så sa ängeln, vart vill du gå någonstans? Vart är du på väg? Han sa, jag ska besöka en bror till mig i den här staden. Och då så sa ängeln, har du någonting världsligt som du vill ha av honom? Besöker du honom på grund av någon vinst eller någonting? Någonting du vill ha? Då sa mannen, nej, det enda jag besöker honom för är att jag älskar honom för Allahs skull. La ghayra anni uhibbuhu fillah. Ingenting annat än att jag älskar honom för Allahs skull. Och då så sa ängeln, jag är ett sändebud från Allah till dig. Från Allah. Och han berättar att han älskar dig så som du älskar din bror. Förstår ni? Mycket vacker hadith och den finns i muslim. Och den här hadithen bevisar Och det är viktigt att ta lärdomar, inte bara läsa. Utan vad kan man ta för lärdomar från dessa hadither? Den första är att det är rekommenderat att hälsa på sina bröder. Även om det är en resa. Även om du har någon som du tycker om i Göteborg eller Malmö eller London eller jag vet inte vart. Åk och hälsa på personen. Så får du inshallah denna belöning. Och vi kommer nämna en annan belöning också. Och en annan sak vi lär oss av hadithen är att Allah Ta'ala älskar. Allah har kärlek till de troende. Då han sa i hadithen att Allah älskar dig så som du älskar din bror. Och från Allahs namn är al-Wadud, den kärleksfulla. Allah älskar sina slavar och de älskar honom. Och en annan sak vi lär oss från hadithen är att änglar kan ta skepnaden av människor om Allah vill. Änglar kan ta skepnaden av människor. Och som ni vet så brukade Jibril a.s. ofta ta skepnaden av människor. Och profeten a.s. såg honom bara 2 gånger i hans riktiga skepnad. Annars så brukar han komma i formen av en människa. Och samma sak när han kom till Maryam a.s. så kom han också i formen av en människa. En vacker människa. Så änglarna kan förvandla sig till människor. Ja. Sen nämns nästa hadith från Abu Idris al-Khawlani. Han sa: jag gick in i moskén i Damaskus. Och där satt en ung kille med ett vackert leende. Och hade folk runt omkring sig. Och om folket var oense om någonting så vände de sig till honom. Och lyssnade på hans åsikter. Och accepterade det som han sa. Och jag sa: vem är denna person? De sa: det här är Mu'ad ibn al-Jabal. En av de kunnigaste av sahaba. Mu'ad ibn al-Jabal. Och dagen därefter. Han sa: jag kom till samma moské. Och han, jag tror det var Dhuhr. Han hade hunnit före mig. Och han stod och bad. Så jag väntade på honom tills att han var färdig med sin bön. Och sen gick jag till honom framifrån och hälsade på honom. Och jag sa till honom: wallahi inni la uhibbuka fillah. Vid Allah, jag älskar dig för Allahs skull. Och då så sa Mu'ad: Allah, är det sant? Allah, man säger så här, är det sant? Han sa: Allah. Han svarade: det är sant. Och då så sa Mu'ad radiyallahu anhu. Han tog tag i mitt klädesplagg här vid magen. Och han sa: abshir, glada nyheter. Jag har hört profeten sallallahu alaihi wasallam säga: Allah ta'ala säger: wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Allah säger, yani, du älskar mig, vad är det du får för belöning? Han sa: jag har hört profeten säga att Allah säger: min kärlek är skriven för dem som älskar för min skull. Den är obligatorisk för dem som älskar för min skull. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Och Allahs kärlek är ett måste för dem som umgås för Allahs skull. Som sitter för Allahs skull. Walil mutazawirina. Och för dem som besöker varandra för Allahs skull. Walil mutabadilina fiyya. Och för dem som gärna samarbetar eller spenderar för min skull. Så dessa människor har typ fått Allahs kärlek. Den är garanterad för dessa människor. De som älskar för Allahs skull och besöker för Allahs skull. Och umgås för Allahs skull. Så denna hadith är också väldigt vacker. Den finns i Malik, Muwatta. Och vi lär oss också här många saker. Och bland dem är att man, till exempel om man har en fråga, så vänder man sig till vem? Till vem vänder man sig om man har en fråga i islam? Till de lärda. Så Abu Idris vänder sig till Mu'ad. Och också, om du finner att en muslim utför en form av dyrkan, han till exempel ber eller gör dhikr eller läser Koran eller någonting, så avbryt inte personen. Som här, han avbröt inte honom, utan satt sig och väntade tills att han var färdig. Låt han göra färdigt det han gör. Gå inte att avbryta en person som gör någon av dessa saker, förutom om det är viktigt. Men salat får man inte avbryta. Och också sen att han inte överraskade honom bakifrån, utan han kom till honom framifrån för att inte skrämma honom. För en muslim får inte skrämma en annan muslim. Och att han också började allting med att säga assalamu alaikum. Vilket en muslim ska göra. Son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, men bada'akum bil kalam qabla salam fa la tujibu. Om någon börjar att tala till er utan att hälsa, så svara inte på personen. Om någon börjar prata med dig direkt utan att säga salam alaikum, så svara inte personen. Så du ska börja ditt tal med assalamu alaikum. Och sen att han också då sa till honom, jag älskar dig för Allahs skull. Och det här är någonting som är rekommenderat. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, om en person älskar sin bror för Allahs skull, så ska han berätta det för honom. Han ska berätta det för honom. Yani, om du älskar en muslim, så skulle du säga till honom, inni uhibbuka fillah, jag älskar dig för Allahs skull, eller på svenska, eller vilket språk det än kan vara. Och Mu'ad berättar också att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom, han tog honom i handen och sa, ja Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Profeten alaihi wasallam tog Mu'ad i handen och han sa, ja Mu'ad, vid Allah så älskar jag dig. Och det här visar att Mu'ad ibn Jabal var väldigt speciell. Profeten alaihi wasallam sa så här till honom. Han tog honom i handen och sa, wallahi, jag älskar dig Mu'ad. Och så sa han, jag ska ge dig ett råd. Osika ya Mu'ad, att du i slutet på varje bön alltid ska säga, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. I slutet eller efter varje bön ska du alltid säga, genom de obligatoriska bönerna, och Allah, hjälp mig att minnas dig, att vara tacksam till dig och att dyrka dig på rätt sätt. Och det här är rekommenderat att vi alla gör efter de fem obligatoriska bönerna. Att du säger Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Tayyib. Och den hadith finns i Dawud och Nasa'i. Så väldigt vackert. Och den bevisar också att man då kan ta tag i personen om man vill prata med honom. Och att den som man tycker om ger man råd. Eller hur? Ett tecken på kärlek. Att man bryr sig om sin bror. Ja. Vi går vidare. Abu Muslim berättar att han sa till Mu'ad, wallahi, jag älskar dig, inte på grund av någonting världsligt. Ja. Och då så sa han till honom, abshir, om du är uppriktig, så har jag hört profeten sallallahu alaihi wasallam säga att de som älskar för Allahs skull kommer att vara under Allahs tron på domedagen. Den dagen inte finns någon skugga förutom Allahs skugga. Och de kommer vara på platser där till och med profeterna och martyrerna avundas dem. Och sen så sa denna man att jag träffade Ubadah ibn Samit och jag berättade för honom det som Mu'ad sa. Och då så sa han, jag hörde Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam säga, från att Allah ta'ala säger, haqqat mahabbati, yani min kärlek är garanterad till de som älskar varandra för min skull. Min kärlek är garanterad till de som ger varandra råd för min skull. Min kärlek är garanterad till de som hjälper varandra för min skull. De kommer att vara på manabir, högt uppsatta platser av ljus, som till och med profeter och martyrer och sanningsfärdiga människor avundas eller önskar. De kommer vara på höga positioner som till och med dessa människor då avundas eller önskar. Så det är nästan samma sak, men en annan belöning då. De som älskar varandra för Allahs skull, var kommer de vara någonstans på domedagen? De kommer vara under Allahs skugga. Taib. Och de kommer vara på höga manabir, höga platser av ljus. Och vissa andra hadither av lu'lu, av pärlor. Och de kommer ha ljus i ansiktet. Deras kläder kommer vara ljus. Och till och med profeterna och martyrerna och de sanningsenliga kommer att önska att de hade samma sak som dem. Och vilka är de? De som älskade varandra för Allahs skull, besökte varandra för Allahs skull, hjälpte varandra för Allahs skull och gav varandra råd för Allahs skull. Men att de har dessa höga platser betyder inte att de är bättre än profeterna. Profeterna har belöning som de inte har, som är mycket bättre. Men de får denna unika belöning att de får äras på det här sättet på domedagen. Allahu Akbar. Och också det här är viktigt, han sa här att de ger varandra råd för min skull. Och som vi sa, om man verkligen älskar en människa så är man mån om den här människan. Som profeten Muhammed har lärt oss, alayhi salam, att en person är inte riktigt troende förrän han älskar för sin broder det han älskar för sig själv. Eller hur? Det goda du önskar för dig önskar du också för din broder. Du vill inte falla in i ont, du vill inte heller att din bror faller in i ont. Eller hur? Vi önskar det bästa för muslimer och vi önskar att de ska skonas från allting dåligt som vi själva inte vill utstå. Eller hur? Så ett tecken på att en person älskar dig för Allahs skull är att personen alltid ger dig råd. Han som imam Shafi'i sa om Allah har rahma över en person som skänker mig mina brister. Den som visar mig mina brister. Det här är den riktiga vännen. Den som är tyst om dina brister och tänker han kanske blir arg. Om jag påpekar någonting, det här är inte en riktig kompis. Och du ska också ha ett öppet hjärta. Att alltid acceptera råd och kritik. Om den är berättigad. Om den inte stämmer så kan du svara med att det stämmer inte. Men om den är berättigad så säger jag visst. Råd ska alltid accepteras. Och ett tecken på högmod är att man förkastar råd. Man inte accepterar sanningen. Om någon kommer till dig och säger, bror, varför gör du inte salat på tid? Varför jobbar du med haram? Varför gör du si och så? Acceptera. Säg det är sant. Jag kanske är svag. Gör dua för mig och jag ska inshallah sluta och så vidare. Men börja inte tjata emot. Tjafsa emot. Okej? Okay? Utan acceptera alltid råd från dina bröder. Ja. Vi går vidare till en hadith som också berättas från en annan sahabi, Mu'ad ibn Anas radiyallahu anhu. Att Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa: "Man a'ta lillah wa man'a lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman." Wa qala: "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman." Här sa profeten sallallahu alayhi wa sallam att den som ger för Allahs skull och håller tillbaka för Allahs skull och älskar för Allahs skull och hatar för Allahs skull och gifter eller viger eller gifter bort någon för Allahs skull, denna person har fullbordat sin iman, sin tro. Så en del av islam, och det här kallas för al-wala wal-bara, att ha kärlek och hat för Allahs skull. Som vi började och då vi sa att vi älskar de som Allah älskar. Och vi hatar de som Allah hatar. Eller hur? Vi älskar profeterna. Vi älskar sahaba. Vi älskar ulama, martyrer. De fromma muslimerna. Ju bättre en muslim är, ju mer ska du älska honom. Förstår ni? Ha? Ju bättre en muslim är, ju mer ska du älska honom. Och du ska också hata för Allahs skull. Det första delen kanske alla accepterar. Eller hur? Men här kommer den delen där många har problem. Och det här är någonting som typ är tabu att säga. Det finns faktiskt folk du ska hata för Allahs skull. Allahs fiender. A'da Allah. De ska du hata. De som förnekar Allah. Ateister. De som gör narr av Allah. Av religionen. De som dyrkar andra än Allah. De som tillskriver Allah en son. Kan inte gilla det här. Allah hatar dessa människor för det de gör. Eller hur? Det som judarna gör och har gjort mot profeterna, att de förkastar profeten Muhammed a.s. har gjort att de har fått allas vrede på sig. Hur kan vi tycka om dem? Det går inte ihop. Så en muslim måste också ogilla dem och det som Allah ogillar. Förstår ni? Du älskar dem Allah älskar och hatar dem Allah hatar. Då har du riktig iman. Annars så är det någonting som är fel. Om du älskar dem Allah hatar, då är det något som inte stämmer. Och den här kärleken och det här hatet leder till att när du ska skänka, du gör det för Allahs skull. Till det som Allah tycker om. Och när du håller tillbaka någonting, du gör det för Allahs skull. Den här personen ska inte få någonting, han förtjänar inte någonting. Han är en fiende till Allah. Förstår ni? Och samma sak det här med att gifta bort. Om en person kommer och gifta sig med din dotter eller syster, ska du gifta honom för Allahs skull. Inte för att han är vd på ett företag och tjänar 100 000 i månaden. eller för att han kommer från samma stan, samma land, samma kabila. Och sen kanske han inte ens gör salat. Nej, nej, det här är fel. Du gifter bort en person för Allahs skull. Så som profeten Muhammad sa alayhi salam, om det kommer en person som gifter sig, alltså med en dotter, vars religion och karaktär ni är nöjd med, så ska ni gifta bort honom. Ja, ni kollar på religion och karaktär är det man går efter. Och samma sak, vad sa profeten Muhammad till männen? Sallallahu alaihi wasallam, han sa att en kvinna gifts, man gifter sig med kvinna på grund av orsaker. Fyra: skönhet, släktskap, rikedom och religion. Han sa, välj religionen så kommer du få framgång. Förstår ni? Så när man gifter sig, gifter man sig på grund av religionen. Okej? Okay? När man väljer maka, så gör man det baserat på religionen. Och samma sak när man då ska gifta bort sin dotter eller syster eller vem det kan vara som man är ansvarig för. Då är det religionen som kommer först. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, han sa, vi satt hos profeten sallallahu alaihi wasallam, och han sa till oss, vilken del av islam är starkast? Och då så sa sahaba, as-salah. Han sa, hasanatun wa ma hiya biha. Det är någonting bra ni har sagt, men det var inte det. De sa, as-siyam ramadan, att fasta i ramadan. Han sa, det är bra det ni har sagt, men det är inte det. De sa, al-jihad. Han sa, det är bra, men det är inte det. Och så sa profeten alayhi salam, inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghida fillah. Den starkaste delen av islam är att du älskar för Allahs skull och hatar för Allahs skull. Tayyib. Och det här finns också en fin liknelse och exempel som Allah har sagt i Koranen, att vi har ett gott föredöme i Ibrahim alayhi salam, profeten Ibrahim. Och det här är, vad är det, surat al-Mujadala, eller? Då finner man det här. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مُمْتَهِنَ. Då han förklarade sig att han är fri från hans folk och det som de dyrkar, och att fiendskap och hat har uppstått mellan oss tills det att ni tror på Allah, den enda. Det här sa han till sin far och till sitt eget folk på grund av att de dyrkade statyer. Och också som änglarna beskrev profeten Muhammad alaihissalam i drömmen, vad sa de? Wa Muhammadun fariqun bainan nas. Muhammad har kommit för att splittra på folk. Splittra på folk. Vilka folk? Ja? Vilka folk har han kommit att splittra på? De troende och icke troende. Och det är det som hände i Mekka. Att folk splittrades från sina egna familjer och nära och kära på grund av religionen. Förstår ni? Tayyib. Och sen det sista som författaren nämnde i kapitlet, det var att en person kommer vara med den han älskar i nästa liv. En person kommer vara med den han älskar i nästa liv. Och det här är viktigt. Att älska Allahs fiende är inte bara en synd i det här livet, utan straffet i nästa liv är att man kommer att återuppstå med dem på domedagen. A'udhu billah. En man kom och frågade profeten sallallahu alaihi wasallam, mata sa'a, när är domedagen? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ma addatta laha, vad har du förberett för den? Han sa inte ingenting förutom att jag älskar Allah och hans profet. Och då så sa profeten alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabt, du kommer att vara med den du älskar. Och då så sa Anas, aldrig har muslimerna glädst, har blivit så glada över någonting som det här uttalandet från profeten alayhi salam, att en person kommer vara med den han älskar. Och så sa Anas, jag älskar profeten, jag älskar Abu Bakr och Umar, och jag hoppas att jag ska vara med dem även om jag inte gör lika mycket gärningar som dem. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och här är en viktig punkt. Mannen sa, ja Rasulullah, när är domedagen? Och det här är en fråga som många människor är intresserade av, eller hur? När är domedagen? När kommer domedagen? Vad är domedagens tecken? Och så vidare. Men profeten alaihissalam ledde honom till något mycket viktigare än när domedagen kommer. Det här är inte det essentiella. Det viktiga är, vad har du med dig till domedagen? Vad ska du presentera till Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen? Det här är den viktiga frågan. Domedagen kan vara om 100 år, men du kan dö idag. Eller hur? Så då är frågan inte när kommer domedagen. Frågan är, vad har du med dig till domedagen? Vad ska du visa alla på domedagen? Hur mycket bra gärningar har du gjort i det här livet? Och hur mycket synder har du gjort i det här livet? För på domedagen ska du skörda det som du har sått i det här livet. Då finns det ingen mer chans att ångra sig. Utan chansen är nu när man lever. Nu ska man ta vara på livet. Och på domedagen är det slut. Då är det kört. Då är det bara belöning eller straff för det som man har gjort i det här livet. Så mannen sa, jag har inte gjort mycket. Och i andra hadither, jag har inte fastat mycket och bett mycket. Jag är i sunna fasta, frivillig fasta och frivillig bön. Självklart har han gjort sin obligatoriska bön. Alltså jag har inte mycket frivilliga gärningar. Men han hade en gärning. Jag älskar Allah och hans profet. Sallallahu alaihi wasallam. Och vad är belöningen? Anta ma'a man ahbabt. Du kommer vara med den du älskar. Och vissa av sahaba, de sa typ, är det specifikt för honom? Han sa, nej, det är för alla. En person är med den han älskar på domedagen. Och Anna sa att det här uttalandet var det som gjorde muslimerna gladast av allt. El mar'u ma'a man ahab. Personen kommer vara med den han älskar i nästa liv. Så en person kan nå sällskapet av profeterna och martyrerna genom att älska dem. Men kärleken till dem leder ju också till att du kommer att efterlikna dem och göra det som de gör. Eller hur? Att bara säga jag älskar profeten alaihi salam, sen gör du inte en salah och sen du är på disco på helgerna. Det här, du är en lugnare. Det är inte sant. Du älskar inte profeten sallallahu alaihi wasallam så som du borde göra. Det finns en brist i din kärlek. För om du älskar profeten alaihi salam skulle du följa honom. Eller hur? Ja? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Allah säger till profeten alaihi salam, säg till folket, om ni verkligen älskar Allah så följ mig. Alltså följ Muhammed. Om ni älskar Allah måste ni följa profeten alaihi salam. Eller hur? Nam. Och i en annan hadith, ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم أو قال ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. Att det finns inte en människa som älskar ett folk förutom att han kommer att vara med dem. Igen i nästa liv, du är med den du älskar. Så låt oss alla ställa oss den här frågan. Vem älskar vi? Är det profeterna? Är det sahaba? Är det muslimerna idag som är bra? Eller älskar vi dåliga och onda människor? Skådespelare, sångare, folk som säljer knark och jag vet inte vad. Är det de vi tycker om? Eller är det goda sällskapet? Reflektera över svaret för dig själv. För du kommer vara med dessa människor som du älskar i nästa liv. Tänk på det. Och vem vill återuppstå med dessa syndare på domedagen? Eller kuffar på domedagen? A'udhu billah. Och också det här med att tänka på vem man tar som vän. Författaren nämner en hadith från Abi Sa'id där han hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga: "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Att umgås endast med en troende. Ta endast en taqi, yani en mu'min, en troende till vän. Och ät, eller låt ingen annan än en taqi, en gudsfruktig, äta från din mat. Och denna hadith finns i Ibn Hibban och Sheikh Albani säger att den är hasan. Yani du får endast ha al-mu'minin, de troende, som vänner. Och vad gäller att vem man äter med så ska man också äta med de troende. Men ulema har sagt att det är tillåtet att till exempel om du ska bjuda någon i dawah syfte att kalla personen till islam, du kanske har en walima eller någonting och personen inte är muslim, så får du bjuda honom på mat. Det är okej. Men just det här första att la tusahib illa mu'minan. Ta endast de troende till vänner. Varför? För att man blir som sina vänner. Man blir påverkad av sina vänner. Profeten alaihi salam han sa: "El mar'u ala dini khalili." En person är på religionen av sin vän. Eller du är som din vän. "Falyanzur ahadakum man yukhalil." Så kolla vem du tar som vän. Man blir påverkad av sina vänner. Och det vet alla. Eller hur? Man kan ljuga för sig själv. Men i slutändan så blir man påverkad av sina vänner. Eller hur? Om du har dåliga vänner så kommer de att dra dig till det dåliga. Och har du bra vänner så drar de dig till det bra. Eller hur? En person kanske inte är så kriminell men hamnar i fel sällskap och sen efter några månader är han för de största kriminella, eller hur? För han lär sig av sina vänner. Och en person kanske inte är så praktiserande muslim och hamnar i jättegott sällskap och lär sig bra saker varje dag och de säger kom till moskén och gör dina salat och så vidare. Och personen blir jättebra på några månader, eller hur? Eller några veckor eller dagar. Så man blir påverkad av sitt sällskap. Det går inte att ljuga. Så det här måste man tänka på. Vem man tar som vän. Och också. Det finns det här som har nämnts i en hadith Bukhari. Al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha i'talaf. Wama tanakara minha ikhtalaf. Det är svårt att översätta. Men profeten al-Islam han sa att själarna är som soldater. Eller typ från samma grupp eller någonting sånt. De som typ hör ihop kommer passa ihop med varandra. Och de som inte hör ihop kommer inte att passa ihop. Men betydelsen av hadithen är att människor i sina själar är bra eller dåliga. Och man dras till dem man tycker om. Eller hur? Bra människor dras till bra människor. Och dåliga människor dras till dåliga människor. Eller hur? Och det är så. Om du landar i en ny stad. Vad är det första du börjar leta efter? Är det vart alla pubbar och diskon ligger? Eller är det vart moskén ligger någonstans? Ja. Eller hur? Du dras till de här människorna. Och det är så. Och vissa säger också här att själarna, man kan säga känner varandra. Det är det som hadithen betyder. Själarna känner varandra. Och det här kan man känna att själarna klickar ibland. Du träffar en person för första gången och det är som att han är din bästa kompis. Direkt, eller hur? Ja? Och du träffar en annan människa och det är som att han är din värsta fiende. Direkt, eller hur? Du bara blir äcklad av personen. Fast samma person kanske någon annan tycker jättemycket om som är lika dålig som honom. Eller hur? För det finns också det här att själarna är gamla. Allah skapade våra själar samtidigt som han skapade Adam a.s. Och själarna har funnits länge. Och han tog ut själarna från Adams rygg. Och vi fick vittna om att Allah är våran herre. Alastu bi rabbikum. Allah sa, är jag inte er en herre? Folket sa jo. Och Allah sa också till folket att de endast ska dyrka honom. Och de gav ett löfte på detta. Och därför finns det inrotat i varje människa. Att Allah är en och endast Allah ska dyrkas. Att Allah är våran herre. Och det är det här som kallas för fitra. Den naturliga tron. Som varje barn föds med. För någon gång i det förflutna har vi stått inför Allah subhanahu wa ta'ala och vittnat om att Allah är den enda som har rätten att dyrkas. Så det var det här som profeten Muhammed berättade om. Att när varje barn föds så föds de i fitra, den naturliga tron. Och sen är det föräldrarna som gör honom jude eller kristen eller elddyrkare. Men om man låter barnet växa upp själv så kommer han inshallah att veta att Allah är en. Eller hur? Att endast Allah har rätten att dyrkas. Så man ska tänka på vem man umgås med. Vem man tar som vän. Och Allah Ta'ala säger i Koranen i surat Zukhruf: Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Att de nära vännerna kommer på den dagen, yani på domedagen, att vara fiender till varandra förutom al-muttaqin, de gudsfruktiga. Och här säger Sa'di att de vars vänskap var baserad på kuffer, yani otro, på lögn och synd, de kommer att hata varandra. De kommer att bli ovänner. För deras kärlek och vänskap var inte för Allah. Så den förvandlas på domedagen till fiendskap. Eller hur? Om någon är kompis och bror på grund av brott och kriminella saker. Eller falska religioner. Spelar ingen roll hur stark den här kärleken är. På domedagen kommer den att förvandlas till ett hat. Eller hur? Du fick mig att gå vilse. Då kommer vi att skylla på varandra. Och hata varandra. Och göra dua mot varandra att de ska straffas i helvetet. Förutom el-muttaqin, de gudsfruktiga. Deras kärlek är bestående. I det här livet och i nästa liv. Och i paradiset för all evighet. Eller hur? Så det är också viktigt att tänka på vem vill du ha som kompis. Och vi vet att många av de här dåliga kompisarna, det är bara en falsk vänskap, eller hur? De är kompis med någon för att han eller hon är populär. Personen har pengar. Personen har kontakter. Personen kan fixa saker. Men det är en falsk vänskap, eller hur? De är inte där om du behövs. Om du drabbas av en katastrof. De kommer inte ställa upp för dig. Och så vidare. Eller även om de gör det. så kommer de att svika dig på domedagen. Så vilka är de riktiga vännerna? Det är de troende muslimerna. Och det är de man ska ha som vänner. Och det viktiga är inte hur många vänner man har. Vissa tänker att jag har 300 personer på telefonen, kontakter. Om de är dåliga så är det inget bra. Det är bättre att du har 3 personer på mobilen. Förstår ni? Som är bra, eller hur? Eller en person. En bra vän är bättre än 1000 dåliga vänner. Tänk på det. Så att, kanske är dags att tänka om. Vem har vi som vänner? Vem umgås vi med? Självklart om du träffar någon som inte är bra, du känner honom från förut eller släkting, så kan du hälsa på personen, du kan ge personen råd och kalla personen till islam. Men när vi talar om vän, ringer, umgås, kom hem till mig, jag kommer hem till dig, då skulle det bara vara de troende. För att de här människorna kan dra dig bort från sanningen, dra dig till helvetet. Det finns shayatin eller ins, som alla säger. Shayatin är inte bara jinner, djävular, utan det finns också människor som är djävular, som jobbar åt djävulen. De är mänskliga, mänsklig kropp, mänskligt hjärta, men de beter sig som djävular och kallar till det som djävulen kallar till. Så det finns shayatin eller insi wal jinn, som alla säger i surat al-an'am. Mänskliga jinner och demoniska jinner är shayatin, yani. Så man ska akta sig för dessa människor. De kallar till helvetet. Och vi avrundar där. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.